Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Det här är Paparazzi, en podcast där vi går in på detaljer om kändiskvaller och populärkulturella nyheter.
Ja, vi kommer att prata om allt vi vill veta och allt vi inte ens visste att vi ville veta om kändisar. Jag heter Max.
Och jag heter Michelle.
Michelle,
mm.
Är du ubåtskatastrofen eller den ryska kuppen på internet?
Jag har varit så stolt över mig själv för jag har hängt med i nyhetsflödet den här veckan.
Vet du vad? Jag pausade direkt. Jag hade varit orolig om du hade lyckats missa nyhetsflödet
men, Max,
den här veckan.
Du ska vara orolig över sakerna som jag missar. Men jag bestämde mig för att i år är året som jag ska kolla på nyheter. Och jag försökte ett par gånger.
Det är så kul för det här var året jag sa högt, proud and loud, jag ska sluta läsa nyheter.
Ja, just det, sa det.
För jag tror men det är bra för mitt psyke.
Det är jätte, och det är därför jag mår så bra. Mm. Alltså jag har ju stabilaste psyket i Sverige.
Ja, du har det, ja.
Jag har typ det. Och det är för att jag inte läser nyheter.
Nej.
Bara popcrave. Men vad var frågan?
Om du måste välja vem du var på internet, var du ubåtskatastrofen eller
jag var stuvsonen till han som dog i ubåt.
Just det, som bara gjorde det för att vara snäll mot sin pappa.
Nej, inte han som dog, nej. Utan sonen som kommenterade på tjejers OnlyFans-konton, typ pray for my dad.
Eller gick på Blink-182-konserten.
Precis.
Och sen hade ett svar på tal som var så, I have not a penny to my name.
Han är punk.
I am poor.
Men okej. Okay.
Och det ifrågasätter jag.
Varför? Vad var det här för snål styrfarsa?
Visst.
Vet du, ska vi kolla upp lite snabbt?
Ja, det kan vi. Okay. Brukar du spela in så här? Alltså att du har skärmen bort från dig?
Nej, jag höll den fel. Efter han hade gått på Blink-182-konserten så DMade Travis Barker honom. Praying for you and your family. Praying hands emoji. Svarar han, thank you, I'll be at the SD show tonight. SD antar jag står för någon stad.
Mm. San Diego.
Snabbtänkt.
Varsågod. Eller South Dakota.
Till exempel. Säg en till stad. San Domenico. Är det en plats?
Nej. Jo, det är nog en plats.
Men inte i USA.
Nej. Nej men alltså jag älskar hans, alltså hans copy när han lade. It might be distasteful being here but my family would want me to be at the Blink-182 show as it's my favorite band and music helps me in difficult times. Black heart emoji praying hands.
He's not wrong.
Hade du gått på en konsert?
Inte Blink-182, men Rosalía, ja.
Du hade det?
Beyoncé, ja.
Men då kommer min följdfråga. Hade du lagt ut att du gick på den konserten om du visste att hela världens media följde din stepfather som var fast i en ubåt?
Ja, vet du vad? Hade jag en styvfar som satt i en ubåt som styrdes av en PlayStation remote
control. Då hade du velat ride the wave.
Då hade jag åkt raka vägen till Rosalias World Tour.
Och fotat dig själv, selfie.
Ja, så många selfies.
Ja, vet du vad? Sen.
Thanks for the love and the support. Here are the facts, okay? Believe it or not, I have about $100 to my name. I can't go out to the ocean. I have a legal situation keeping me here as well. I can't get on a flight. I don't have a passport. I was sitting here yesterday watching the news for 2 days straight. I go to a Blink-182 show because they have a ticket. It wasn't like I was having super fun. It wasn't like I was celebrating, have a great time. I was kind of just listening to some of my all-time favorite songs, kind of like nodding my head and just trying to get off the phone for like maybe like 2 hours or so and come right back into the drama. The submarine is stuck at the damn Titanic. There's nothing I can do for the situation at all. So that's the truth.
You know what? He's not wrong.
Men, but förklara då alla kommentarer på OnlyFans porr skådiskonton.
Michelle, jag hör dig. Det känns, det är väldigt mycket unpack med den här videon egentligen. Jag vill framförallt vilja veta varför han inget pass.
Vad är det för legal situation? Legal,
that makes him stuck. He has no tickets for airplane. He has no passports. Jag hör bara att du listar ursäktet varför du inte har åkt. För att, så här,
varför han inte kan vara på ubåten?
Exakt.
Because you need a passport.
Exakt. Och jag tänker så här, anledningen till att du inte har några pengar just nu är för att your daddy is your bank.
Varför förklarar han att han inte har ett pass? Vad det med någonting att göra?
Det är inte så. Ska vi, du, jag är så confused. Ska vi tycka synd om dig här nu? Eller like what is...
Och varför är han... Jag har nu googlat på en styvpappa. George Hamish Livingston Harding. A British businessman, pilot and adventurer based in the United Arab Emirates. Founder of
me.
Action Group, chairman of Action Aviation, an international aircraft brokerage company, headquarters in Dubai. Boop, boop. Ooh, held several Guinness World Records.
Oh, yeah.
Han har tydligen åkt till rymden också. Kicksäkare.
Verkligen.
Men han hade också 2 styvbarn bara. Gift med Linda.
Mm-hmm.
Had 2 sons and 2 stepchildren. Okej, jag förstår. Så de biologiska barnen sitter väl
och
på tillgångarna.
Just det.
Men vad heter styvsonen?
Hamish Hardings stepson.
Jag tänkte inte det han heter.
Det kommer namnet. Brian Jazer.
Mm, och hur stavar man det?
S-Z-A-S-Z. Jazz.
Jag förstår. Ziza, typ.
Mm.
Han heter AudioGuy182 på Instagram.
Perfekt.
Här har vi. Who is Brian Jazer? Everything you need to know about the stepson of billionaire who died on Titanic.
Förlåt, sub. Han är 37.
Lagom ålder för att bete sig så här.
Absolut. Rimlig kaoshanter. Ja.
Han är audio engineer.
Ja.
Son of Linda Harding, who is married to Hamish Harding, a
was.
British billionaire.
Oh my god, det måste finnas ett Guinness World Record i att dö vid Titanic.
Ytterligare en sak han lägger till på sin Wikipedia-sida.
The first man to die at a submarine by Titanic.
Här kan vi se. According to the Los Angeles Times, was arrested in June 2021 and charged with online stalking and accused of allegedly posted threatening tweets to women in the rave community.
Oh otroligt specifikt.
Women in the rave community. Gud. Okej, okay, ska vi se. Ja, ah, okej. Okay. Det här var kanske inte riktigt lika roligt. Men hans advokat menar att han har Asperger.
Och med det säger vi tack för the submarine.
Och välkomna till veckans avsnitt.
In the rave community.
Då har jag citat.
Jaha.
Eller vill du? Ja, nej, kan jag få ta den? Eller vill du? Du kör du.
Nej, nej, jag kan inte säga så mycket. Nej,
jag tar den.
Ta den för laget.
Nej, verkligen.
Vad tar du då?
Okej, här kommer citat. Gissa vem som har sagt det här. Och det är inte jag, Max.
Nej, okej.
I feel awful when I'm on birth control. It makes me depressed.
Jag.
She says. And Alex not interested in other methods. Every single time I have a baby, my OB writes down the vasectomy doctor on a post-it and I bring it home to Alex. Ilaria says he hasn't done it yet. Vem tror du?
Ilaria.
Ilaria Baldwin. Hon fortsätter. Will Alec get Ilaria to himself again soon? This is probably most definitely almost completely my last baby, she says with a smile.
Hur många almost maybe completely?
Sju. Ja, sju barn. Yeah. Men probably most definitely almost completely my last baby.
Okej, okay, så fyra.
I'm always afraid to say it. I was putting away my maternity clothes recently and was like, I'm afraid to give them away because then I'll find out I'm pregnant.
Jag kommer säga en unpopular opinion. Mm. Psykevaluation på Ilaria behövs genast.
Nej, det är så elakt. She's a friend of the show.
Nej.
Jag stöttar.
Besattheten av barn plus att hon fortfarande envisat med att låtsas att hon är spansk trots att hela världen vet att hon inte är det. It's giving mental asylum.
Jag har ett till citat. Am I his mommy? She giggles.
Nej, sluta. Nej, inte om Alec. Inte om Alec. Nej.
Sometimes I'm his mommy. Sometimes. At the beginning of our relationship, everyone was like, she must have daddy issues because she's married to somebody older. But it's actually the opposite.
Nej, men åh.
Det är den bästa intervjun jag läst hela mitt liv. Jag har ett till citat. Right after I have a baby, I pump all the time, but only for 3 minutes, just to stimulate. Varför har jag med det här citatet? Du måste komma
ihåg. Jag vet exakt varför du har med det.
Käften. det här anledningen. In Long Island, I have 4 gigantic freezers for milk.
When the world ends, we will call Ilaria. Fyra frys.
De kommer överleva en apokalyps. Om någon överlever så är det Ilaria. Ilaria Hayworth Thomas. Hillary
Hayworth Thomas. Lite dumt att hon har lagt det på Long Island.
Ja, det
jobbigt att ta sig dit.
Ja, men vi klarar det.
Okej, okay, du.
Jag kommer ta på dit.
Just det, du hjälper henne.
Jag kommer göra whatever it takes.
För att rädda de frysarna.
Och ta mig till hennes stash av breast milk på Long Island.
Du, alltså gud, jag har så många frågor där. Är det liksom ett vanligt förråd?
Och vad gör hon med det? Vad sparar hon det till?
Och går hon inte dit och så här häller upp i flask?
Nej, för hon säger också i samma intervju att this baby doesn't really like bottles so much and I'm like, well, somebody's going to drink this. I made it. You're going to drink it.
Okej, okay, tror du att hon kommer vara en Kris Jenner stage mom till barnen?
Nej.
Nej,
för att hade de varit det så hade de ju styrt upp Ireland Baldwins karriär för länge sedan.
Okej, hon är en almond mom.
Ja, det är hon definitivt. För scrollar man långt ner i hennes flöde lägger hon upp så här lunchbilder.
Just det.
Och då är det tomater hon äter.
mycket bra lunch.
Och ger hennes barn en plant-based diet. Vet du vad Ireland Baldwins dotter heter? För Ireland är ju då Alec Baldwins äldsta dotter. Sen som man fick innan med Kim Basinger.
Basinger.
Basinger tror jag.
Är det?
Mm. But let's agree to disagree.
Okay.
Men han glömmer ju alltid henne. Så här, varje gång han lägger upp någon så här bild slideshow på sina barn. Typ, thank you, you're the ones that are keeping me alive. Så glömmer han alltid sitt äldsta barn. It's giving Ingrosso pappan core. I alla fall, Ireland har döpt sitt barn till Holland. Landtema.
Verkligen.
Remember when people used to be able to smoke on planes because they didn't know it was bad for you? That was like the early days of social media. Like, I just had no idea that it was causing lung cancer down the road.
The girls who Caroline Calloway will get what I'm about to say, and the girls who don't Caroline, Calla won't.
Caroline Calloway is not just some random influencer girl.
The most recent thing that I went viral for was being a scammer. Like Anna Delvey, Elizabeth Holmes.
I'm handing the phone to someone whose book is 6 years late.
People took pre-orders,
Caroline.
People paid for this book in 2020.
She rose to popularity because she wrote long Instagram captions.
How did she go from scoring a $500,000 book deal to being called a one-woman fire festival?
I'm handing the phone to someone who's just, like, so not self-aware.
Influencer Caroline Calloway isn't a scammer, just a self-obsessed mess.
Caroline, what's going on?
This girl named Caroline Calloway.
It's just her being like, I'm crying, but, like, I'm still pretty.
Tee-hee. It's
just not a mess. Det är dags att prata om Caroline Calloway.
Äntligen. I am so ready, so excited. Är det hennes personalized tarot cards som du kommer att prata om?
Jag har inte inkluderat det för det finns så mycket att inkludera, Max.
Snake oil.
Det har jag nämnt.
Toppen.
Buckle the fuck
yes.
up, bitches.
Caroline Calloway avhandling coming up.
Nej, men det är en doktorsavhandling.
Ja, spännande.
Hela avsnittet kommer handla om det här. Varje gång jag lägger upp någonting om henne så är alltid någon som frågar vem hon är. Och det är lite det som är hennes USP.
Mm.
Alltså uttrycket Who is Caroline Calloway har blivit hennes slogan. Det är det som dyker upp först om man googlar hennes namn. Jag undrade också det väldigt länge.
Mm.
Trots att jag följde henne och visste precis vem hon var. Man ser hennes inlägg på Instagram, alla tidningar som skriver om henne, alla rubriker, och trots det förstår man inte riktigt hur eller varför eller vad hon är. Hon har lyckats bli känd utan att dejta sig till toppen som Julia Fox, som tillhör samma kategori av liksom New York It Girls.
Mm. New York Elite.
Ja, verkligen. Enligt min mening i alla fall. Hon har lyckats bli känd utan att släppa en bok fram tills nyligen eller vara med i någon film eller något sånt som är The Average Girl's Path to Fame.
But she did do nudes.
We'll get there, Max. We'll get there. Hon började som någon slags influencer som det sen blev massa skandaler kring. Och hon rev på den skandalvågen för att citera hennes bok som äntligen lanserades i veckan. Listen, if you've ever had any scandals, my advice would be to continue to have none. But if you've had one, have as many more as you can. It's the Kardashian-Trumpian information overload fatigue. There's a point where people can't retain enough information to remember every little scandal. Whereas if you've had one scandal, people remember and it defines you. Otroligt.
Otroligt. Så, verkligen. Har hon skrivit det själv?
Hon har skrivit det själv. Vad vi vet. Men så man förstår ju varför så många andra har följt hennes liv till punkt och prickar de senaste åren. Men vi börjar med basic information.
Ja.
Vem är hon? Hon är idag 31 år gammal, föddes med namnet Gottschall men bytte efternamn eftersom, citat, I thought that Caroline Calloway would look better on the covers of books someday. Hon är dotter till välbärgade föräldrar, även om det sällan är så enkelt. Hennes pappa var ett ungt geni, en protegé som gick ut Harvard i tonåren, men led av extrem psykisk ohälsa och levde sedan sitt vuxna liv som isolerad hoarder. Mamman vet vi inte så mycket om. Jag tror att det är information som vi kommer få lite senare i livet. Mm. Men även mamman kommer från ganska mycket pengar, har jag förstått. Caroline startade sin Instagram 2012 då appen mest bestod av bilder på någon slags cappuccino med Valencia-filter och hashtag Friday som bildtext. Det Caroline var väldigt tidig med var att skapa en online-persona via Instagram. Hon skrev långa bildtexter som romantiserade och mytologiserade sitt liv. Hon lärde känna sin kompis Natalie Beach när de gick på NYU tillsammans. Och vi kommer återkomma till Natalie, friend of the show. Hur som helst så har Caroline alltid varit besatt av överklassen. Gamla pengar, gamla institutioner. Hon ville desperat komma in på en finare skola. Obs, NYU är en väldigt bra skola. Men efter 3 ansökningar kom hon äntligen in på Cambridge och flyttade till England där hon fortsatte romantisera sitt liv. Goals. Med bilder och historier från baler och slott, den europeiska adeln. Hon var ihop med någon svensk snubbe där ett tag. Ja.
Vad lite man var besatt av hennes content då?
Ja, det var en resa.
Det var otroligt.
Det vi får reda på i hennes bok är att hon photoshoppade sina betyg för att komma in på Cambridge.
Goals.
Men i alla fall, tack vare sina 10,000-tals följare på Instagram så får hon ett bokkontrakt. Något som hon alltid drömt om. Det var hennes största mål att skriva en memoar. Vi får senare reda på att Caroline hade köpt 50 000 av sina följare.
Those were the days.
Those were the days då det var möjligt att man fortfarande kunde
komma undan
en karriär baserat på fake-konton.
Skriving Blondie Bella.
Det var någonstans här i tidslinjen som hon flyttade tillbaka till New York, började sälja platser till en skrivarkurs som hon skulle hålla i, eller creative workshop. Det hela beskrevs som en one woman fire festival, för den lanserades samma helg som fire festival dokumentären kom ut. Deltagarna betalade $165 för att delta och utlovades blomsterkranser, någon slags mason jar eller typ att hela stället skulle vara dekorerade med mason jars med blommor i, viktiga detaljer om man går en creative workshop. De fick även löften om mat och så vidare. Ingenting gick enligt plan. Hon beställde hem flera tusen mason jars, alltså sådana glasburkar, till sin lilla etta på Manhattan. Hade ingenstans att ställa dem för hon hade ju inte heller bokat någon lokal till just något det av evenemangen. Så hon bönade och bad alla som hade köpt biljetter till exempel Philadelphia och köpa tågbiljetter där till New York för att hon skulle hålla sin workshop i sin etta istället. Det gick åt helvete. Det var här uttrycket Caroline Calloway is a scammer myntades. Alltså bedragerska. Hon lurar folk på pengar.
Eller en otroligt smart tjeja som jag tycker att vi annars brukar kalla för entreprenör om det hade varit en kille.
Ja, kanske. Men...
Jo,
jättefeministiskt. Väldigt bra. Jag vet inte om jag nämnt det här innan i manuset för jag har skrivit här och det här bokkontraktet hon hade fått flera hundratusen dollar för kom in i bilden. Jag har inte nämnt bokkontraktet än. Hon fick i alla fall ett bokkontrakt. Det hon har drömt om.
Ja.
Men hon lyckades inte färdigställa bokkontraktet så hon var rejält skuldsatt. Enter Natalie, hennes före detta bästa kompis från NYU. Natalie skriver en tell-all-artikel för The Cut med titeln I was Caroline Calloway. 7 years after I met the infamous Instagram star, I'm ready to tell my side of the story.
Det var ett otroligt moment.
Ja, det var The Cuts mest lästa artikel 2019.
Förlåt, 2019?
Ja, det var några år sedan. Känns som igår.
Pre-pandemi.
Ja. I den här texten får vi en otrolig personbeskrivning och inblick i Carolines liv. Med det stora avslöjandet att Natalie var Carolines ghostwriter till hennes Instagram-bildtexter.
Ingenting är mer samtida än hon ghostwriter till sina copytexter.
Det är också, hur svårt är det att skriva en Instagram-caption?
Tydligen jättesvårt.
Ja, det är alltså Natalie som har skrivit stora delar av hennes bildtexter samt stora delar av även deras book proposal och sen det de försökte sen när de försökte skriva boken som Caroline aldrig kunde färdigställa. Och hon utlovades, jag tror det var 35% av intäkterna från boken, vilket hade blivit väldigt mycket pengar, men det gick inte så bra. Här kommer citat från hennes artikel i The Cut. De är lite parafraserade. When I was a sophomore in college, I took a creative nonfiction workshop and met a girl who was everything I wasn't. Caroline was the most confident girl I'd ever known. We were both 20-year-old NYU students when we met. Caroline arriving late to the first day of class, wearing a designer dress. She turned in personal essays about heartbreak and boarding school, had silk eyelashes and wore cashmere sweaters without a bra. To my other friends, I described her as someone you couldn't count on to remember a birthday, but the one I'd call if I needed a black market kidney. I never felt better than when viewed through Caroline's eyes. Hon skriver om hur Caroline blev protagonisten i Natalies eget liv. Hur allt hon gjorde kretsade kring henne. Hur hon blev sviken gång på gång av Carolines oberäkneliga personlighet. Till exempel om gången Natalie inte hade någonstans att bo och Caroline lovade henne att hon fick bo i hennes lägenhet medan hon var bortrest. Men en vecka innan hon skulle flytta in så ringde Caroline och sa någonting om att guld har sjunkit i värde så hennes familj sitter i en ekonomisk knipa. Så nu behöver hon hyra ut lägenheten på Airbnb och kan betala Natalie för att hjälpa till och välkomna gästerna och städa. Citat från texten. The night before, alltså the night before she was going to be the hostess of the Airbnb apartment. The night before, I had been on a date with an older man. He bought me a few drinks and took me back to his place, where he called me a whore and hit me and choked me in bed. It was the only second time... Det går så dåligt för mig att läsa. Men det är... True fans of the pod, no. It was only the second time I'd had sex, and all I wanted was to figure out how to make it an anecdote to laugh about. An experience that would make me interesting.
Jag och alla mina liv.
Jag tror att det är jättemånga som kan relatera. Det är det som gör den här hela historien kring Caroline och Natalie och allting så gripande.
Yeah.
Att alla kan relatera på något plan. I wanted to be a cool Brooklyn girl about it, but I kept thinking about how on Caroline's first day at Cambridge, she met a handsome Swede who filled her room with flowers and was entirely devoted to her. If I were more like Caroline, I thought, more beautiful and fun, if I radiated girlishness, then men would view me as someone worthy of care. Gripande.
Ja, det här är sorgligt.
Jag älskar den texten.
Hon är ju en sann författare.
Ja, men vi kommer återkomma till det. Texten fortsätter med exempel på hur Caroline dansar sig genom livet och lever på sina pretty privileges och ekonomiska privilegier. Och jag inkluderade det här för jag tycker att Natalie gör en så väldigt bra jobb med att beskriva en vänskapsdynamik som jag tror att jättemånga kan känna igen sig i, precis som vi precis sa, i en kombination, det kombinerar medberoende, fascination och kärlek.
Mm.
Men också hur det är att vara den fula sidekicken, och verkligen ful inom citationstecken, det är så hon beskriver sig själv, till någon med den X-faktorn som det alltid löser sig för. Och även om jag tycker att texten snarare bidrar till the lore om Caroline Calloway och mytologiserandet kring henne, så var det här ett karaktärsmord.
Mm.
Caroline blottas som en manipulativ och unlikable scammer som har köpt sina Instagram-följare, som inte skrivit sina egna captions eller bok, som inte alls lever det mytomspunna livet som vill få det att verka som. Ett par dagar efter artikeln kom ut så fick Caroline beskedet att hennes pappa avlidit. Hans kropp hade hittats förmultnad i sitt hoarderhem. Han hade tagit livet av sig.
She did a really good job taking credit for the brand that I built without her. Everything she wrote about in her cut piece was true. In fact, it's so fascinating because she only lied by omission, which was the same way I once lied to fans and then to publishers. But instead of only writing about the best things about my life, which is what I did, I only wrote about the balls and the gowns and the clinking of champagne flutes. She only wrote about the worst things I ever did as an addict. She says in the Cut article, "The last time I saw Caroline, she gave me used Glossier makeup and a check that bounced." What a weird, fucked up thing to do. Totally true. I was just in amphetamine psychosis. I was so ashamed of my dad's mental health struggles, the suicidal depression I inherited from him.
And then you won't believe what happened next.
2 days after my ex-best friend tries to take credit for my writing and make me seem like this ditzy influencer, my father's rotting body is found. It's suicide.
En viktig del i den här tidslinjen är att vi har fått följa allting live.
Mm.
Hon har inte stuckit under stolen vilken shit show hennes skrivarkurser var. Hon har lagt upp skärmdumpar med mejl mellan henne och Nelly inför artikeln i The Cut. Och ett av hennes inlägg efter hennes pappa gick bort är: "To this day, the greatest Instagram post of all time. Instagram Hall of Fame. Den består av en sexig bikinibild på henne själv med bildtexten. 4 weeks ago to the day, I found out that my dad died. 5 days ago, I found out that he committed suicide. I am sexy and sexual and grief-stricken and shrewd and zany and romantic and generous and imaginative and manipulative and reckless and ambitious and good. I have generalized anxiety disorder and chronic depression and I used to be addicted to Adderall. I'm fantastic with words and I refuse to let the world force me into being any smaller than the messy whole of who I am just because some parts of me seem confusing or contradicting or inconvenient. They are. Humans are."
Kommer du ihåg när min pappa dog?
Oh.
Och jag sa att jag skulle göra en Caroline Calloway.
Oh, Gud, det minns
jag. Och lägga ut en sexy bild på mig själv.
Oh, gjorde du det?
Och skriva en, nej, jag tror istället att jag tror istället att jag hade typ ut en bild och bara säga, idag har jag på mig pappas sandaler, min döda pappa.
Men det är den här formen av att bearbeta sorg.
Otrolig.
Som sagt, Hall of Fame.
Gud ja.
Och det är ett budskap och en livsfilosofi som jag verkligen skriver under på. Och det är såklart speciellt. Alltså jag förstår att utomstående, när man ser den bilden dyka upp i ens flöde, man bara, gud, hon är sjuk i huvudet. Men samtidigt så är hon kanske också den sundaste personen i hela världen när hon skriver något sånt. Men ja.
Jag måste bara kolla vad jag la ut. Jag la ut en repost på mig. Det ligger på en soffa som Sara lagt att det ska fylla år. Och så skrev jag, fyller tydligen år idag, 25 för tredje gången. Ironin att min pappa valde att dö 4 dagar innan sätter ju stämningen, men. Men det var det.
Folk som lyssnar på vår podd då måste ha tänkt att du var helt sjuk. För vi också typ skrattade i något avsnitt åt det. Men vi hade ju pratat om det väldigt mycket.
Ja, men det hade vi.
Alltså, i podden så gav vi kanske inte så bra inblick i.
Jag lade upp den och skrev, kan vi prata om min glow-up?
Du var så gullig när du var liten, Max.
Men det var också samtidigt som bilderna på Prince Philip när han uppenbarligen var död. Åkte runt i en taxi. Det är samma era. Trodde vi inte alla kollektivt att han redan hade dött här, skrev jag.
Lever han fortfarande?
Nej, han är jättedöd.
Han dog innan Elizabeth.
Nej, men gud vad rå jag var. Jag la verkligen ut, bild. Det är verkligen en bildserie. Det är så här, stor oro efter bilderna. Kommer bli landssorg?
Ja.
Så skrev jag, kommer det verkligen det, frågetecken. Och sen close-up på när han sitter i bilen och ser död ut. En till close-up på när han ser jättedöd ut. En tredje bild, trodde vi inte alla kollektivt att redan hade dött. En fjärde bild. Femte bilden, förlåt. Och sen har jag skrivit, sen är det typ en bild på när han då ser ut som att han är jättedöd och när han var ung. Och så har jag skrivit, posterboy för när man borde kastat in handduken i tid. Det här är alltså dagen efter att min pappa hade dött. Åh nej, jag trodde det var över. Så Filip den här, obs, inte age-shama, men är inte detta orimligt? 99 år, hur?
Ja, så kan man också bearbeta sorg.
Åh gud.
Vi återgår till Caroline Calloway. Nej, men det hon nämner i den här bildtexten är ju bland annat att hon var beroende av Adderall, en ADHD-medicin som är olaglig i Sverige. Och det här är en central del av hennes livsberättelse. För hon menar att mycket av det hon utsatte Natalie för under deras vänskap och anledningen till varför hon inte kunde slutföra boken var ett resultat av sitt skenande missbruk. Och det är många som ifrågasätter det här. För många menar att man inte kan bli beroende av Adderall. Jag tror absolut personligen man kan det. Verkligen det. Eller snarare att hon var beroende av flykten. Av att leva ett liv i så snabbt tempo att hon inte hann tänka eller känna efter. För då hade hon gått under.
Det är detta för eller efter analys. Hon började ha sin dead dad sale?
Hon hade blivit ren innan han gick bort.
Ja, men jag menar så posten. För sen började hon ju auktionera ut alla pappans grejer.
Nej, men det var så mycket hon la upp. Så här, hon hade skrivit en massa thoughtful notes och placerat ut i hela hans lägenhet för att rädda honom från sin depression. Och,
just det. Alltså,
massa sådana jättemörka saker. Nej, men vi går vidare till situationen hon befinner sig i vid den här punkten i hennes liv. Hon är alltså skyldig sitt bokförlag $100,000. Och hon är inte lika rik som många verkar tro, även om hon liksom, hon kommer från en övre medelklassfamilj. De har, alltså $100,000 är ju det många är in debt till sina studieskulder som inte hon har behövt betala.
Just det.
Men det är ändå annorlunda att vara skyldig ett bokförlag det. Men för att ta sig ur det här så säljer hon bland annat en ansiktsolja som hon kallar för snake oil.
Otroligt.
Enligt Wikipedia så används begreppet snake oil som en idiomatisk metafor för överdriven och bedräglig marknadsföring som påstår sig komma med en revolutionerande lösning på ett problem. Så hon liksom leans in till
i namnet.
Hela scammer-grejen.
Ja.
Hon säljer också en massa tavlor som hon målar och skämtar om att de är fula och hon lurar folk på pengar. Man förstår också att det är väldigt få personer som faktiskt får varken oljan eller tavlan som de har betalat för. Men det är inte så noggrant det där, tycker hon. Hon passar även såklart på att skaffa OnlyFans.
Mm.
Där hon laddar upp mjukporr utklädd till olika litterära och historiska figurer. Det var, jag tänkte under den perioden att har du så pass många följare?
Mm.
Not to shame OnlyFans
users,
men det är ändå att både säljaren här, hon kämpade på med sin himla olja, hon kämpade på med sin OnlyFans. Jag tänkte,
den var också dyr.
En flaska olja kostade $75, det minns jag.
OnlyFans.
Ja, hennes OnlyFans var också $50 för månadssubscription, så jag minns de här siffrorna utan till. De enda siffrorna jag någonsin kommit ihåg.
För jag kan berätta att standardpris på OnlyFans är 799 till 999.
Mm, hon hade den högsta,
ja,
högsta priset. Hon meddelar även världen att hon nu är redo att skriva sin bok. Äntligen går den att förbeställas. Och den heter Scammer. Kommer det någon bok, Max?
Nej, det gör det inte.
Absolut inte.
Bok finns inte.
Tusentals personer har betalat för Scammer. Och var blir de?
Scammed.
Vi spolar fram lite. Caroline lämnar New York för hon är punk och inser att hon inte kan festa så mycket som hon gör och skriva ett mästerverk samtidigt. Så hon flyttar till Florida där hennes familj äger fastigheter och försvinner från internet i, jag vill säga ett år, jag har inte dubbelkollat, men jag får med att det är typ ett år.
Mm.
Hon försvinner inte helt, men mer eller mindre. Alltså för hon var ju liksom, la upp saker varje dag kontinuerligt. Precis. Och sen försvann hon från the face of the earth.
Precis, för att precis innan hon lämnade New York, då kommer jag också ihåg att hon typ gick viral för att hon var tjejen som målade hela sin lägenhet vit.
Det var också
en kväll. Och sen blev hon, just det, och sen blev hon gardener i den här liksom baksituationen i liksom New York.
Just det, som
hon inte fick lov att göra. Och hon beställde så dyra saker. Och
hon skapade en fontän, ja, hon i deras byggde en innergård. Och hängde upp massa saker, planterade massa växter. Samtidigt som hon hällde ut...
Skrev allt hur mycket hon pejade också.
Nej, hon betalade svindyrt för att renovera om innergården som hon inte ens hade fått tillåtelse att göra. Och sen målade hon om hela sitt golv vitt. Men hon orkade inte flytta på några klädhögar eller sängen eller någonting. Så målade runt det. Så sen hon flyttade till Florida och tog bort sina möbler. Så var det ju stora mörka fläckar där det mörkbruna golvet var.
Ja.
Så ni förstår. Det är också en sån kritik hon har fått angående Adderall. Man bara, var det the Adderall or is this like your actual personality? Men hon menar typ att the Adderall made it worse.
Just det.
Men hör och häpna, boken kommer ut till slut. Eller, än så länge är det bara journalister som har fått tag på ett ex.
Men där är också en disclaimer, att för att det här skulle gå så började hon inte nå med att hon hade redan kunnat pre-order. Sen började hon GoFundMe-aktigt, be om bidrag och bara, hey guys, I love that. I love all of you that's pre-ordered, but to make this actually be able to go to print, I want to let you know I am in debt. I cannot afford the printing, so I just need everyone to purchase more and give me money so I can get this printed.
Nu anar jag en ton från dig, Max, som jag inte uppskattar. Det känns som att du snackar skit om henne.
Nej, jag säger det med stor beundran.
Ja, för när...
Tonen känns... var amerikansk.
Och då lät det som att du snackar skit.
Ja.
Nej, paus för att prata om liksom hur stor inverkan hon har haft på mitt liv i att se bara någon... Göra
är
bort
det något
tjej,
du vill
men
säga?
Liksom, allting bara flyter av en. Vad vill du säga?
Vill du säga att hon är en stor inspiration i ditt liv? Nej, men allt du precis har räddat upp.
Nej, det är inte att jag inspireras av henne. Eller jo, jag inspireras av personer som... Eller det gör väl alla. Det är väl,
inställningen till livet, är det du inspirerar
ja,
av?
Ja, det är någonting där att man... För andra personer är så ängsliga och bryr sig om vad folk tänker och tycker om en... Och sådana personer har alltid inspirerat mig att man bara, men du har byggt hela ditt varumärke på att göra bort dig, men ändå vinner du hela tiden. Och ja, det är någonting som jag tycker att alla ska inspireras av.
Det säger också väldigt mycket om dem som efter tidigare situationer väljer att fortfarande tro att de kan köpa hennes produkter.
Ja, men det är ju det som är så fascinerande. Alltså jag är ju fortfarande ett fan, trots att jag uppenbarligen så här lägger huvudet på sned och tänker... Men
oj, oj, oj.
Vad gör vi nu, Caroline Calloway? Samtidigt, alltså det är en kombination av tycka synd om och ändå sätta på en pedestal. Vilket jag tänker är den här typen av personens liksom egenskap är att de, som Natalie menar, liksom, hon kommer undan med allting. Hon dansar sig genom livet trots att hon också går i motvind. Men det löser sig alltid. Eller gör det liksom? Att behöva skapa ett OnlyFans-konto, är det definitionen av att lösa sig? I don't know. Det är liksom hela den frågeställningen som är så rolig. Men att inte ge upp, typ. Nu ska vi se vart jag är i mitt manus. Ja, än så länge är det bara journalister som har fått då ett exemplar av boken. Hon har TBD om ja. Alla andra som har betalat för den får den. Men vi Callaway Heads, herregud vad vi har suttit på nålar inför recensionerna. Efter att ha följt det här så länge, med tanke på att allt än så länge har varit ett totalt haveri, samtidigt som hon har en hjärna som hör hemma på ett museum, så kändes det som att det här kan verkligen go both ways.
Mm.
Det skulle kunna vara ännu en shit show, men det skulle också kunna vara succé. Eller liksom mediocre. Det var väl det jag förväntade mig. Typ. Det här kommer vara helt okej. Men vet du vad? Hon har fått otroliga recensioner. Citat från The Daily Telegraph. I had to force myself to put Scammer down in the early hours. It's brilliant. Citat från Glamour. It's sweet and bitter and confessional and coy. In short, it's everything any of us, as in her hundreds of thousands of fans, could have hoped for. Vanity Fair, a mad millennial masterpiece. Det här är bara en bråkdel av alla liksom kreddiga tidningar som har skrivit otroliga recensioner.
Är det en New York Times bestseller?
Jag vet inte om det kan räknas som det, för att hon har ju
liksom.
Self-published. Hon, för det är ironiskt, efter hon hade det här bokkontraktet, hon bara, jag kan aldrig göra om det här, jag kan aldrig lova någonting till ett företag som skuldsätter mig. Istället så tar hon ju pengar direkt från privatpersoners fickor och sen skiljer de massa pengar i ett par år. Vilket hon också har sagt att det gav henne ännu mer ångest, att hon bara, jag är dum i huvudet, varför gör jag så? Men det är också otroligt om att lyckas skapa en bestseller och hon tjänar alla intäkter
själv.
Genius.
Gud ja.
Men sjukt nog så kom Natalies debutroman ut samma vecka. Ett sammanträffande jag har svårt att tro var en slump. Someone's pulling the strings somewhere. Vilket jag, så här, en millisekund tänkte jag, finns Natalie än? Alltså är det här, imagine om det var a bigger scam.
Just det.
Eller att hon och Natalie verkligen samarbetat.
Har varit in it to win it.
Den här artikeln, det blir en skandal. De har både samarbetat för att släppa en roman samtidigt. Men jag har svårt att tänka mig det, för att hon gör ju också ett karaktärsmord på Natalie och brinner för att take her down i sin bok. Men och jag hatar verkligen att deras böcker jämförs i flera av de här recensionerna. Till exempel skriver The Washington Post, Natalie Beach is a talented essayist with a promising career ahead of her. Calloway is a lunatic who has already written a masterpiece.
Det
sammanfattar min tidslinje.
Har de någonsin varit i samma rum i frågan?
Sen de var vänner?
Nej, men om det är samma människa.
Ja, det är för mycket av en konspirationsteori som är för mäckig. Alltså hade det varit så hade det kommit fram nu. Folk känner ju henne. Jag lyssnar på min favoritpodd Celebrity Memoir Book Club, där de både recenserade boken och intervjuade Caroline, och till de få personer som lyssnar på podden, alltså vår podd just nu, som även har lyssnat på samma sak, så måste jag bara säga, det var något av det sjukaste jag lyssnade på. Det var mobbing. De hatar henne. Och
Caroline.
Det ska vara, ja precis, det skulle vara liksom ett författarsamtal, men blev att de verkligen ifrågasatte varje liten sak de, hon har skrivit, och bara, stämmer det här? Och jag bara, men förstår ni inte? Det här är autofiktion, eller det här är, det viktiga är inte att det ska vara fakta korrekt, utan det viktiga är att det här är en bra bok.
Mm.
Och sen förstår jag att hela Carolines USP är att man inte riktigt kan lita på henne eller någonting hon säger. Men det var jobbigt att höra.
Fattar.
Vad var min poäng angående Ladley? Jag vet inte, men vi går vidare till del två.
I have to say it's so interesting what you just said, because I do think what's unique about you and your book is that both are true. I think you are being honest, but your truth is in a fantasy world. Like,
yeah.
Even, like, I do believe, and I think we're going to get into this a lot, like, what is truth to you? Do you believe what you're saying? Because we have a couple of points where I'm like, this isn't what it's really like to experience these things. But I'm like, is this Caroline's truth, or is she still projecting what she thinks people want to be true? And even in this call, it's interesting to watch you create narratives, because you're like, we've had dinners, we've gone to plays. I mean, we went to one dinner, one play. But now I feel like in your mind, we have this long friendship. And I do believe that that is your reality. And that is like the tension that people don't know how to position themselves across, is like, it's kind of true, but not really. But like, do you believe it? Are you trying to trick us? Are you trying to trick yourself? Like, what is your reality?
Nu kommer vi till del två av min doktorsavhandling. Jag är redan utbränd.
Yeah.
I don't know how you feel.
I'm vibing.
Jättebra. Nej, men jag har ju då tyvärr inte läst boken själv ännu.
Pigga, omöjligt. Ja. Du gör inte max här.
Också Caroline Culture, att beställer man ett av de tidiga exemplaren får man det med hårband, massa klistermärken och tarotkort i inslagningspapper, och man bara, girly,
I just want don't the waste fucking your time. Book.
Men jag förstår ju vad hon tänker. Jag vet att hon vet att folk kommer sätta upp sitt hår med sidenbanden, ta en bild på Instagram med den här boken, för att det är ju också någon slags alltså ett sätt och liksom kulturellt kapital att läsa den inom vissa cirklar.
Ja.
Det är också lite patetiskt, men det är också ytterligare en intressant sak, men att hon är både patetisk men också kräddig. Ännu en gång inspirerad. Men jag har läst alla recensioner och intervjuer med henne.
Okay.
Och jag har tänkt väldigt mycket på hur hon är, vem hon är, vad hon säger, varför hon säger det. För hon personifierar en av mina favoritämnen som vi har återkommit till i den här podden flera gånger. Alltså hela den här mytologiserandet av kvinnor, online-personer och så vidare. Och en text som sätter fingret på det här är Standing on the shoulders of complex female characters of Rain Fisher Kwan, som jag har citerat innan. Och ja, jag vet, the girlies who know, they know, att det är fånigt att citera Rain Fisher Kwan och Caroline Calloway i samma prata. Men nu blev det så här. Det är bara, nu, du, vi går vidare från det. Här är ett utdrag från Rains text angående Jajamän, det kommer vara många citat.
Men vi ser utdrag är verkligen så, det är en sida.
Nej, ett stycke som jag har lite parafraserat. Det här är angående Rain Fisher Kwans depressiva perioder. I'm never washing my face. I'm eating lavishly. I am ruining my reputation. I'm making sure to eat a square of dark chocolate during my depressive episodes so they'll sound sexier in my memoirs. Even when I'm ostensibly at my lowest, I'm still filtering my experiences through the eyes of a consumer. The desire to editorialize our own experiences, to romanticize the unseen, to live for our biographies, has become an autonomic facet of womanhood, as unavoidable as breathing. Childhood trauma becomes daddy issues. Suicidal depression becomes mystique. Selling your pain is easier than living with it. Och en annan podd som pratar om det här ämnet en hel del är Forum med Saga och Mina, Friends of the Show. Framförallt i avsnittet om It Girls som jag är med på i ett litet hörn. Och här kommer ett ljudklipp från dem.
Men jag menar, jag tänker på så, det finns ju, alltså det är väl liksom redan Simone de Beauvoir som skriver om det, att det finns ju en väldigt stark typ en kärna i att, alltså att man gör liksom kvinnan till den andra i typ ett patriarkalt samhälle, är ju just det här liksom mystifierandet typ. Alltså för att det är som att så här, man konstruerar en bild av att man inte förstår den andra personen. Och det blir också ett sätt att kunna utöva makt liksom. Eller den andra personen, men att man inte förstår kvinnor då liksom. Och det tar sig också uttryck, liksom, tror jag att hon skriver. Det här kanske jag bara hittar på. Eller så är det att andra har skrivit det liksom efter henne. Men att det gör ju också att man liksom blir alienerad från sig själv.
Ja, precis.
Alltså om ens bild av ens eget kön är att det är liksom mystiskt. Ett mystiskt, liksom, svårbegripligt enigma. Så är det ju väldigt svårt att så här, känna sig liksom, jag vet inte, hemhörd i sin egen kropp till exempel.
Verkligen. Man blir det för sig själv också.
Precis, och det är ju som att det en it-girl är, alltså som de ger uttryck för ju i de här klippen, som jag tycker typ Michelle pratar om på ett intressant sätt också. Alltså att det är som att man tar den grejen och så gör man det till liksom sin mest framträdande egenskap.
Ja. Verkligen.
Alltså någon sorts sån feminin mystik.
Ja, precis. Och det är det som är så spännande. Men för att jag tänker också att även fast det är en liksom kanske en typ sexistisk föreställning så är det ju också sant. Eller det blir ju sant.
Ja.
För att vi har den idén liksom om det.
Ja.
Eller det, då finns det ju så här mallar att kliva in i. Det finns saker att spela på som är så här gemensamma föreställningar som exakt. Vi alla har om kvinnor typ.
Jag hoppas att man ser en röd tråd i det utdrag jag tar med. För mig är Caroline Calloway en så spännande person just för att hon personifierar allt det här. Och jag tror att ganska många kvinnor som lever en stor del av sitt liv i offentligheten gör det. För att viktigt att nämna, när det här var en grej i USA, alltså att The Cut-artikeln kom ut om att hon har en ghostwriter. Jag vill också tillägga att det är absolut inte så att Natalie skrev alla hennes captions. Nej. Och var liksom hjärnan bakom det hela, utan hon var ju co-writer. Mm. Bidrog, men det är inte hon som skrev det helt och hållet.
Due to mina Instagram captions.
Ibland. Men i Sverige så var det samtidigt som Linnea Claesson blev outad för att hon kanske allegedly hittade på alla DM som dick pics hon fick. Och även Isabella Löwengrip typ om att hon har köpt sina följare. Och
allegedly.
Att hon kanske har fejkat delar av det här kaoset som var kring henne och hennes när hon blev bankrupt. Även Anna Delvey var i samma veva. Det är liksom en stor diskussion kring kvinnor i offentligheten som typ inte var där de visade sig vara på internet. Jag tänker även på Paris Hilton som berättade om misshandeln på internatskolan som hon gick på, hur hon tog sig genom det genom att drömma om vem hon skulle bli när hon kommer ut därifrån. Hon skapade en person i sitt huvud och dissocierade från sitt riktiga jag. Jag tänker också alltså det här är ju någonting jag i alla fall ser bland flera av mina kompisar, kanske när jag var yngre, att vi höll på med samma sak. Jag tror att många ungdomar på internet idag håller väldigt mycket på med samma sak. Caroline är såklart en mer koncentrerad version. Men det alla gör på internet är ju att mikrodosera varifierandet av the curation of human existence. Men om man ska se det från en annan vinkel, för det låter ju som ett oerhört förtryck att kvinnor fostras till att presentera sig själva som väsen snarare än oexotiska riktiga människor, vilket alla egentligen är. Ingen är ju en filmkaraktär. Alla är ju bara tråkiga människor egentligen.
Tonen. Jag är ett väsen och en filmkaraktär. Thank you very much.
Men en sak som jag tänkt på är att det är ganska befriande att få hitta sig själv och experimentera med sin identitet. Och det här är någonting som jag tänker att många bögar också kan känna igen sig i. Vi objektifieras på liknande sätt.
Min internetpersona jag hade en gång i tiden.
Ja. Eventuellt fortfarande till en viss grad. Inte samma som du hade när du var twink.
Nej.
Men något nytt.
Shout out.
Även om det är, it's true what they say, you are a gym bro.
Tack.
Men i den objektifieringen så tillåts vi då både girls and the gays att utforska jaget och överjaget, hur andra ser oss, hur vi ser oss själva. Och nu blir det cringe, men tyvärr var det exakt så här det gick till, att jag träffade en konstnär från Berlin. Ja. Det var några veckor sedan. Och vi pratade om egocentrism i Berlin. Och när jag scrollade hans Instagram och läste om hans konstnärskap så tänkte jag att det är exakt det här som alla tjejer, många bögar håller på med. Obs, det här var en straight cis-man.
Viktigt också, är han svensk i Berlin?
Nej.
Eller faktiskt från Berlin?
Nej, Berlin.
Okej, okay. Ja, då pickade den upp lite.
Typ portugis kanske.
Wow.
Men det som...
portugis, den... man måste alltid, det är verkligen tics. Förlåt.
Gud vad då, jag har exakt samma tics. Men...
Baliente, det är den andra. Med Little Mix. De kommer alltid samtidigt.
Gud vad kul. I alla fall, det är som att den konstnärliga kontexten, vare sig det gäller böcker eller film eller konst, det är de enda rummen där straighta män kan experimentera på samma sätt som kvinnor och bögar kan. Det finns ju en patriarkal tvådimensionell man även för straighta män.
Mm.
Och även om kvinnor och bögar curatar sig själva inom ramarna av ett patriarkat, så och det då oundvikligen är så att vi återskapar flera av de normer som feminism har som mål att krossa, så är det också en frihet att få leka med personligt uttryck överhuvudtaget.
Mm.
Vi måste inte bli en självcentrerad konstnär i Berlin för att göra det. Vi kan istället bli Caroline Calloway, Isabella Lembella Lövengrip, Linnea Claesson, Paris Hilton, Ilaria Baldwin till exempel. Det finns så många alternativ.
Bara välja.
Anna Delvey. Sist men inte minst. Ytterligare ett utdrag. Jag sa att det här var en doktorsavhandling.
Ja,
så jag har lite lurat. Unlike Caroline, I'm not a scammer.
No.
I told you guys what you were in for.
Du hade en disclaimer.
I sure did. Det här är ett utdrag ur boken A Life's Work of Rachel Cusk om hur moderskapet, ja, plot twist att jag hade med det.
Det
ties back to Ilaria.
Ja.
Nej, men om hur moderskapet i sin natur alienerar kvinnan från sig själv. Jag vet inte riktigt om det här går att koppla till Caroline direkt, men jag tyckte det var
ett bra citat.
Ett otroligt stycke. Om womanhood. Och för mig är Caroline Calloway en studie i att vara kvinna. Nu börjar jag. Birth is not merely that which divides women from men. It also divides women from themselves. So that a woman's understanding of what it is to exist is profoundly changed. Another person has existed in her. And after their birth, they live within the jurisdiction of her consciousness. When she is with them, she's not herself. When she's without them, she's not herself. And so it is as difficult to leave your children as it is to stay with them. To discover this is to feel that your life has become irrevertibly mired in conflict or caught in some mythic snare in which you will perpetually, vainly struggle. So... inte nog med att vi står on the shoulders of complex female characters, som Rain Fisher Kwan skriver, så står vi även on the shoulders of women caught in some mythic snare in which you will perpetually vainly struggle. Slut på min doktorsavhandling.
Tack, Michelle. Michelle, har du sett Dua Lipa de senaste dagarna?
Dua Peep?
Mm-hmm.
Det beror på, definiera sett henne de senaste dagarna.
Because I am worried.
Men kommer du prata om hennes tatueringar?
Nej.
Nej, okej. För att hon har ju tatuerat in hennes nya killes initialer på hennes armled. Men sen fick man reda på att det är hennes syskons initialer.
Ja, nej, så det är inte orolig av alls.
Vi kan lugna ner oss.
Nej. Vi trodde att hon skulle vara med på Elton Johns
stint, ja, nej, jag trodde att Britney Spears skulle vara med.
Jag tänkte Dua Lipa, PGA, UK.
Ja,
UK,
it would have made sense. Iconic. Hade han med en enda kvinna? Jo, Rina Sawayama.
Mm.
Love her.
Men... jag tror jag vet varför hon inte har varit på en scen de senaste dagarna.
Okej.
Okay. First strike. Bibi Rexha.
Vad hände där?
Telefon i ansiktet på scen.
Varför Bibi Rexha med de sjukaste sakerna någonsin?
Nej, men alltså...
Dicks out for Bibi.
Verkligen. Strike 2. Ava Max. Slagen i ansiktet live på scen.
Blev hon?
Ja.
Ja, det såg jag också. Gud, folk är helt galna.
Vad har
sina popstjärnor?
Vad har Bibi Rexha, Ava Max och Dua Lipa gemensamt?
De är alla från Albanien.
Albania!
våra Albanian queens. Alla blir misshandlade. Gud, det här är fruktansvärt.
Så jag har en oroskänsla i kroppen för dels Dua Lipa, Dula Peep. Mm. Och jag vill även att vi direkt sätter en sökmotor, tänkte jag inte säga. Så,
en AirTag.
Tack. På Rita Ora.
Men hon är med Taika Waititi i Australien.
Eller så någonting. She's fine. Nej, men alltså, otroligt mycket skämt och sidor på det här. Men oroväckande att vi inom loppet av en vecka fick inte en utan två artistattacker. Jag känner att alla behöver se över sin säkerhet. Hur är det möjligt att någon kan springa upp på scenen och slå Eva Max i ansiktet?
Jag tror inte Eva Max är jättebra. Jag tror inte hon är jättebra security. Min fördom. Men att Bibi Rexha, alltså en person från publiken, kastade
för att han
en
tyckte
stor
att
himla mobil rakt i ansiktet.
Kunde vara en kul grej.
Hur kul var det, tyckte han? Jag måste bara säga att alla de, jag vet inte om Rita Ora är hennes riktiga namn.
Vad ska du säga nu?
Men så bra, om man kommer från Albanien, alla föds ju med artistnamn. Dua Lipa, Rita Ora, Eva Max är inte hennes riktiga namn.
Nej, Bibi inte heller.
Okej.
Bleta.
Jag lägger ner.
Bleta Rexha.
Men det är också fint.
Ja, jo.
Ignorera allt jag sa. Men vi ber för dig, Dua Lipa. Tack för veckans podd.
Tack för veckans podd. Och nu går vi på sommarledigt.
Ja, nästa vecka blir inget avsnitt.
Nästa menar du som du kör varannan
vecka.
Ja, men
precis. Nästa avsnitt blir det inget avsnitt. Tack ni som lyssnar fortfarande och står ut.
Puss och kram.
Puss, hej.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.